För några månader sedan så började jag med ett nytt grepp i den här podden. Och detta går ut på att jag en gång varje månad släpper upp ett tidigare Podme-exklusivt avsnitt så att det blir tillgängligt för alla att lyssna på där ute. Ja, på samtliga podcastplattformar som existerar. Ja, de tre första avsnitten som jag gjorde så här med blev Isabella Löwengrip, Katrin Zytomierska och Ola Rapace. Och nu är det dags för det fjärde avsnittet och det blir Henrik Schyffert från september förra året. Och ja, jag gör så här för att jag tycker så mycket om er där ute och jag tycker att alla ni som inte har Podme också ska få chansen att lyssna på Nemo möter en vän. Så man kan säga att det här är min lilla present till er som inte har joinat Podme-familjen ännu. Men till er som är nyfikna på att ta steget in i Podme-världen, ja, då är det ju så att ni har 14 dagar gratis om ni provar på Podme. Och då är det helt reklamfri podcast och det är inga bindningstider, ingen uppsägningstid, inget sånt trams. Bara 14 dagar gratis att testa på Podme. Jag tycker ni borde göra det idag för då får ni tillgång till allt det här exklusiva godis som ni vanligtvis inte får tillgång till. Jag heter Nemo Idén på Instagram. Ni kan gärna följa mig där, då blir jag mycket glad. Och vill ni mejla mig så kan ni mejla mig på nemoidén@gmail.com. Men nu kör vi igång detta avsnitt tycker jag. Vi kör Henrik Schyffert från september förra året. Och här kommer en jingel.
Nemo är en kändis, den största som vi har. Nu ska han snacka med en kändis och göra någon glad.
Ja,
Nemo. Ja, det är Nemo.
Så du ville göra om det här med mig för att du sa så här i sms:et att du ville göra om den här podden för att du inte kom mig in på skinnet och att du inte lyckades få fram någonting och så skyllde du det på dig att du var nervös och, eller vad det var, du sa så här att du inte riktigt var för någonting, det är inte oviktigt, du skyllde på någonting. Mm. och att du vill göra om det här pratet så att det skulle bli liksom djupare och bättre och mer liksom på riktigt. Men du måste förstå att jag är ju helt mediaskadad. Alltså jag har ju gjort såna här långa intervjuer. Jag gjorde en intervju med, hette hon Matilda Gustafsson på DN? Någon av de där tjejerna på DN var det i varje fall. Som skulle göra ett stort sånt här porträtt för de söndagsbilaga. Och de satt liksom, vi satt och vi var och käkade lunch. Och hon ville ha mer och sen gick vi och fikade någon gång. Sen var vi hemma hos mig någon gång. Så här, tre gånger träffades vi så här. Och till slut fick hon bara spel. Hon var så här, jag kommer inte åt dig. Du är så mediatränad. Så du, vad jag än säger, du spricker ju aldrig. Och då började jag föreslå så här. Men jag skulle kunna spricka så här. Alltså så här, för man är så trasig. Jag har gjort det så många gånger. Hon var liksom jättebesviken. Så jag tänker att det är jag som är problemet. Och inte du, Nemo.
Mm.
Alltså, du kan göra det här 10 gånger.
Ska vi det?
Så jag tänkte att vi ska göra det. Vi ska göra det här 10 gånger nu. Den här är gång 1. Då kan vi göra det här varje år nu, 10 års tid. Du ska, tills du hittar någonting som jag inte redan har varit och pillat och ältat och pratat om. Jag tror det är helt, din uppgift är omöjligt. Tror jag.
Det kom ett ynkligt mejl om 3 år igen.
Ja.
Där jag säger så här, jag är inte nöjd med sist.
Ja, nej.
Nej. Men faktum är att jag skrev en liten text om just det här som du pratar om. För att jag ville vara helt transparent med det. För att jag fattar att det låter lite märkligt. Men så här skrev jag. Vi har ju poddat en gång, det var drygt 5 år sedan alltså.
Oj!
Otroligt.
Jag trodde det var typ i höstas.
Nej.
Ja.
Deppigt, eller hur?
Ja.
Och jag hörde av mig till dig nu. Dels för att du är en jävla kanongäst. Och jag vill gärna ha återbesök av dem. Mina favoriter från förr. Men också för att jag inte kände mig helt nöjd med första intervjun.
Vad var du inte var nöjd med då?
Men det var ju det handlar ju ingenting om att det inte var mysigt. För det var ju härligt.
Jag minns det som härligt och mysigt.
Och du sa det till och med när jag gick därifrån. Så sa du så här, ja men nu kommer jag alltid ha en varm känsla när jag tänker på dig. Något sånt där fint. Och jag bara, vad fint. Åh, vad glad
jag blir. Sån är jag.
Exakt, men sen när jag gick därifrån, då var det som att jag hade intervjuat en politiker.
Ja. Och det hade du. Men det är det jag försöker säga. Att jag är helt, du måste förstå, jag är helt mediaskadad. Jag har gjort intervjuer sedan jag var 15.
Mm.
Alltså 4-5 gånger i månaden, hela mitt liv.
Men alla blir ju inte så.
Jag försöker verkligen prata öppet och ärligt och försöker inte ljuga. Men jag har ju liksom tänkt alla tankar du har. om mig eller frågor har jag redan tänkt. För det är ju det jag jobbar med. Jag sitter ju och skriver hela tiden och gör så här shower om mig själv och gräver i mig själv och terapitrasar med mig själv. Så det blir som en politiker. Så var du än ger in i för liksom ämne så kommer jag ha någon sån där teflonsvar. Och det är inte för att vara elak eller för att jag vill liksom vara taskig mot dig eller för att jag ska hålla höjd. Eller jag vill prata öppet och ärligt om allting. Men det blir som en jävla gammal sossepamp som sitter och pratar för att jag gör ju det här. Man gör det hela tiden.
Mm.
Så jag fattar problemet.
Men det blir ju så att man sitter här med dig. Jag minns det från förra gången. Att man sitter där och i stunden känner man så här, shit, det här är ju bra. Och så här. Sen går man därifrån och bara, fan, det vart ju ingenting sagt.
Nej. Nej, och jag tänker att du ska inte ta på dig det där själv. Du ska liksom, det är helt och hållet mitt fel.
Ja, men jag tror ändå att det är lite medvetet också. Att du faktiskt har någon slags gard uppe. Att det inte bara handlar om att du är så... Alltså visst, du är superslipad och superproffsig. Men det är också så att du har ju en gräns hit men inte längre. Tror jag i alla fall.
Ja, men det är klart jag har det. Och speciellt som ju äldre jag blir desto mer så tänker jag att... Där sitta och fläka ut sig. Eller göra liksom påhopp på andra människor. Eller sånt där som man gjorde glatt för 20 år sedan. Det kostar mycket, mycket mer än det smakar. Det är inte som att jag behöver mediatiden. Att jag liksom vill ta plats. Ta plats i liksom bruset. Jag, det är inte det. Jag är ju liksom...
Du känner att du har breakat.
Ja, men jag känner mig trygg i att jag dyker upp, tycker jag, hela tiden på massa olika jävla ställen. Man är liksom inte av med mig. Jag är som en... Jag är överallt som en galen kvinnas frukost, som någon sa.
Fan, jag vet inte om jag förstår det.
Ja, men har du sett en galen kvinna äta frukost? It's everywhere, like a mad woman's breakfast. Det är ett väldigt bra uttryck. Ja, men där är jag. Så det är inte som att man sitter så här och så tänker jag så här att nu berättar jag det här om det här, min hemliga liksom, ja, ögonsjukdom som jag aldrig berättat om. För att då kommer jag få mer plats i media. Så är det ju inte. Jag behöver ju inte det. Tvärtom, jag skulle behöva liksom hålla käften i 5 år.
Mm.
Alla skulle må bättre av det.
Men finns det ingen behållning alls för dig att göra sånt här längre?
Jo, jag tycker det är kul.
Ja.
Jag tycker det är roligt. Det är därför jag är här. Jag tycker det är roligt att sitta och prata med så här människor. Och så tycker jag om det här mediet. Jag tycker om det här med radio och podd och sånt. Jag tycker det är skitkul. Så det är roligt. Men det är ju bara därför.
Men för grejen är så här, som sagt, jag har ju träffat många andra människor som har varit med länge.
Ja.
Det är inte bara du liksom.
Nej.
Och det gäller inte alla det här.
Säg någon som det inte gäller så kan jag jämföra med.
Ja, men vi kan jämföra med din nära vän till dig, Johan Reborg.
Ja, han har väl garden uppe.
Du?
Om något.
Jag tycker ju inte det.
Va?
Och det är det jag menar om vi ska jämföra er här.
Nej, han är ju ännu, han är ju livrädd att säga minsta lilla privata grej. Men...
Ja, men lyssna här. Efter podden med honom så var han var ganska så här petig med vad som skulle komma med och klippa lite och klistra och var ganska känslig som han är liksom. Så här. Men alltså själva resultatet, han var ju superöppen om så här jättetuffa saker som, ja men, tsunamigrejen och så här tunga saker som han pratade om. Och då kände jag bara så här, shit, Reborg var så öppen, men skiftet var så stängd.
Nej. Ja, men grejen är så här, jag tror att han är inte lika sönderintervjuad som jag är heller.
Ja,
så jag tror att om mina tsunami-grejer, har jag någon sån där? Ja, men jag var ju i New York efter september liksom, när det hände. Det var väl en sån där grej då. Den har jag pratat om typ 40 gånger. Men alltså Johan kanske har pratat 4 gånger om tsunami-grejer.
Men han är mer selektiv i vad han gör också.
Ja, precis. Och då blir det inte, då känner du ändå att du får något nytt. Medan alltså, mitt skit har du ju hört.
Ja,
så
kanske,
tänker jag att
det kanske är delvis det då.
Att det är liksom, han är mer spännande att prata med för att han är inte lika sönderpratad som jag är.
Känns ändå som att du är så jävla slipad bara. Att du, nej, att du tänker, ja, men,
jo,
men, nu blir det jobbigt. Alltså.
Jag hatar beröm. Jag är skadad.
Mm.
Det är ju något man kan prata om.
Mm.
Om du vill. För det är ju fullständigt. Alltså. Mitt problem är att jag vet precis hur det funkar. När jag gör en intervju med Aftonbladet för att sälja något tv-program eller någon show jag ska göra, så vet jag innan de har ställt 2 frågor vad rubriken är. Jag fattar vilken fråga de kommer ligga. Man förstår hur det fungerar liksom. Och det är samma sak när man ska göra någon sån här stor söndagsintervju för någon bred tidning, någon sån här DN Svenskan eller sånt där. Så fattar man vad de letar efter. Och det gör ju att jag sitter och liksom, till slut sitter jag och hjälper dem. Det är inte rätt alltså.
Medberoende.
Ja, det är. Så att det är ju något att jag är liksom, ja det är klart de gick på det där, eller om jag och Nor gör en podd ihop och så tjafsar vi om någon grej som har med vår flytt att göra så här. Då tänker man så här, så fort man säger det tänker man så här, ja det där blir ju något skit då. Mm. Och så gör de det. Det blir alltid det. Alltså på så sätt är jag skadad. Ja.
Mm. För jag läste Tobbe Eks intervju med dig.
Jaha,
och då stod det verkligen någonting som jag kunde känna hans känsla i det.
Han var så nervös alltid.
Han skrev typ så här, du rör inte en min när man intervjuar dig. Du blir varken glad eller sur i någon fråga. Nej. Då känner jag verkligen, fan jag känner det här. Jag vet exakt hur det är.
Nej, han får ingen gratis. Han får jobba lite. Det ska inte vara för lätt.
Nej, verkligen. Nej. Stackars Tobbe.
Jag tänker också att håller han hatten på i 6 år till, då vinner han.
Då ska han få hur många leden han vill.
Då ska han få, då vinner han, då har han vunnit. Men 6 år till, tror jag. Så här. Inte 5, gör han 6 år till. 2027, så där. Då är jag imponerad. Då har han haft den här i 20 år. Då är det är snyggt.
Mm. Fan, jag hade ju värsta fina introtext.
Ja, förlåt.
Text, men du bara körde rakt in här. Men det är helt lugnt.
Ja, men lös den då.
Nej, men jag skrev så här. Första gången jag träffade veckans gäst var backstage under den omhuldade kalasturnéns premiär. Året var 1997 och jag var en storögd 10-årig pojke vars pappa spelade klaviatur i Weeping Willows. Weeping Willows, som tillsammans med Bob Hund och Whale var huvudakterna i denna succéturné som sedermera skulle hålla på i flera år. Och just Whale hade en gitarrist som nu sitter här framför mig.
Snyggt. Så vem är din farsa igen?
Mats.
Ja, såklart. Mm. Det här vi pratade om förut.
Välkommen tillbaka.
Ja.
Henrik Schyffert.
Ja, tack.
Kan du sakna det där livet? Alltså rockstjärnelivet?
Jag tänkte på det på vägen hit för att du var tvungen att gå igenom hela Södermalm. Då gick jag förbi kapsylen på Kärrhovsgatan och det roliga är att svart kaffe på Södermalmagatan var som liksom vårt fik då, som var det hippaste så här sofo-fiket då på 90-talet. Heter nu Il Café och min son jobbar där nu som diskare.
Cirkelslutning.
Ja, verkligen. It's the circle of life.
Mm. Gitarristtur.
Jag tänkte på det. Så att, och så tänkte jag så här. Och så gick jag upp i Erstagatan. Här bodde vi och så där. Tänkte jag så här. Gud, det var ett helt annat liv. Det.
Mm.
Så det är ändå ganska fint. Tänker man gå in i olika stadsdelar så är det så här. Här var jag då.
Mm. Men kan du sakna det?
Nej, det gör jag inte. Jag mådde dåligt då. Jag var väldigt ängslig och osäker. Visste inte vad jag gjorde. Och var aldrig så här, åh nu är vi i mål och nu är det kul. Utan det var hela tiden en flackande nervös blick från morgon till kväll. Var det som att vara ute på... Som är lite som en antilop på savannen som kunde aldrig riktigt så här slappna av. Mm. Det lurade faror i varje buske. Så kändes det då. Så det saknar jag inte. Däremot så kan jag sakna jättemycket så här 5 personer på en scen som tittar på varandra och så 1, 2, 3 och så händer något låter jättehögt och starkt och folk börjar hoppa upp och ner och så där. Det kan jag sakna.
Jag minns små fragment från den här...
Var det 10 bast?
10 bast, ja. Just att ni hade någon slags introlåt. We Are The Whale spelade ni.
Ja, just det. Ja, till en av låtarna hade
visst
vi
var det. Så?
Ja, inte till hela oss, men till en av låtarna.
Ja, just det. Ja. Bra, då ville jag bara bekräfta att mitt minne stämde.
Ja, så var det nog.
Ja. Ja, det ser. Nej, men jag tänkte mest på den här musikaliteten som du ändå har med gitarren. Hur får du utlopp för det idag? Spelar du någonting?
Nej, ingenting.
Men är inte det lite tråkigt då?
Nej.
Nej, okej. Okay. Vad skönt.
Nej, jag, ingenting. Kan ingenting. Det var nog 20 år sedan jag rörde en gitarr, tror jag.
Okay.
Helt glömt bort.
Ja, men vi går vidare.
Kändes det ärligt och innerligt, eller?
Ja, men du var ärlig.
Ja.
Jag vill bara ha lite jävla ärlighet.
Ja, men jag är ärlig. Jag har aldrig ljugit för dig.
Nej.
Jag har aldrig liksom... dolt eller medvetet puttat det åt fel håll.
Nej.
Jag är alltid ärlig, men däremot så ja, Som intervjua en silverfisk. Jag fattar. Jag har fått ett samvete nu.
Det kommer komma frågor som det kommer bli jobbigt av.
Ja, bra.
Oroa dig inte.
Ja, bra. Jag ser fram emot det.
Ska vi snacka lite zebrarummet eller?
Ja, det kan vi göra.
Det är väl därför du är här igen?
Nej, det vet jag inte. Ja, det tänker jag inte göra någon skillnad om den här podden. Men alltså, det kan jag göra om du vill fråga något.
Jag har sett de första avsnitten.
Ja.
Jag tyckte mycket om det. Och jag var mest nyfiken på det här. Skillnaden på att jobba med en så pass ung ensemble kontra ett gäng rutinerade rävar.
Ja, jag vill bara förtydliga att jag har inte skrivit den här serien.
Nej.
Jag har inte regisserat den. Nej. Jag har inte valt en enda skådespelare som är med i den. Jag har inte valt kläder, inspelningsplatser.
Varför basuneras det ut överallt att du har gjort den?
För att jag hittade på den.
Ja. Och vad är skillnaden? Ja, förklara för dem som inte fattar.
Ja, okay, men jag kan göra. Jag gick upp ett papper där, så vi har en enkel idé här. Mm. Med de här två skolorna som ligger bredvid varandra, och så händer det här. Och sen är det den här tjejen från ena skolan som blir rekryterad till andra skolan. Och så är det liksom gudfadern att hon inte vill vara den där, men once I was out they pulled me back in. Och sen det här att överklassen, man kan snacka skit om tills man är i den. Men det är ganska mysigt där inne. Och om man väl liksom fått smaka på det där söta äpplet, så är det svårt att sluta tugga på det.
Mm.
Så de där grejerna hade jag. Och sen så skulle jag skriva den och regissera den. Det var tanken. Men sen fick jag den här Spring och Ge Spring-filmen som jag jättegärna ville göra. Så då sa jag att vi lägger ner det här, för jag kan inte göra det här.
Mm.
Och då sa de här produktionsbolagsmänniskorna och kanalen att vi vill göra det ändå. Du kanske kan bara vara med i bakgrunden och sådär. Ja, men visst, det kan jag göra. Så släppte jag allting. Så jag har inte gjort någonting med det.
Men jag är nästan säker på att jag har läst det någonstans att du har gjort det.
Att jag har?
Men alltså, typ en serie av Henrik Schyffert.
Jo, men så står det.
Ja. Men lite lömskt.
Ja, lite lömskt. Men det är också så här, så funkar väl de här marknadsföringskanalerna idag. Att jag har väl någon jävla köttig nuna de kan hänga upp det här på.
Lite gött också, va?
Nej.
Inte
alls? Nej, men alltså, jag kan inte riktigt stå för allt i den. Jag kan inte säga så här, jag håller med om, jag hade gjort, det här är precis som jag vill ha det.
Mm.
Så är det verkligen inte. Däremot tycker jag att de har gjort ett kanonjobb, de som har gjort det. Men jag hade inte gjort det på det sättet.
Men alltså,
så att på lite får jag ta skott för grejer som folk inte gillar också, som jag tycker så här, att jag håller med dem.
Mm.
Så här, det och det var vinglig. Så här kan jag tänka, ja, men det har de ju rätt i.
Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Men så här är det väl när man är i ett stort fotbollslag.
Mm.
Alltså om jag är målvakt kan ju inte jag liksom ta ansvar för att han missar en straff där framme.
Nej.
Men det är samma lag.
Mm. Men alltså jag förstår inte, för att jag var ju på den här pressträffen där.
Mm.
Då stod du på en scen och pratade om att du hade frågat Gardell.
Just det.
Om han skulle spela din roll.
Nej, det sa jag inte.
Nähe.
Jag sa att jag tyckte att Jonas Gardell skulle göra den där rollen, sa jag.
Aha.
Och sen då gick inte det på något sätt.
Nej.
Så att jag har inte castat de här människorna eller sagt att de här människorna ska vara med i den här serien. Det är de andra regissörerna som har gjort det, ja, tillsammans med kanalen.
Jag tror faktiskt du sa så. Du kanske bara vill göra en liten komisk,
okay,
poäng. En komisk
var,
poäng.
Ja, så kanske jag sa det. Men och jag kan mycket väl ha frågat honom också för att jag kände honom. Men det är inte så att jag har suttit och hittat på att alla de här människorna ska vara med i den här serien.
Nej, jag fattar.
Så är det inte.
Men hur upplever du ändå responsen på serien då? Är du nöjd med det?
Ja, men det som jag tycker verkar kul är att målet var ju att göra någonting som inte riktigt är som För jag ska alltid krångla till det. Och det ska bli så här mörkt och det ska vara liksom så här lite svårtillgängligt och lite så här. Här var det verkligen så här. Det ska vara vuxet och det ska vara liksom lite fräckt och lite modernt och lite så här, våga ta ut svängarna, och när det är våld ska det få vara våld på riktigt, och när det är sexigt ska det vara sexigt på riktigt och så där. Och det verkar liksom, det är jättemånga ungar. Mina barn tycker att det var skitspännande, och de är liksom 20-22. Så jag tänker att där verkar det ha funkat.
Mm. Men jag tycker också att den hade någonting.
Ja.
Och jag rekommenderar folk att gå in på via Play, eller hur?
Ja. Det är lite för långt att veka.
Ja. Det är okej. In på Viaplay och kika på Seberg.
Ja, titta på det får ni se då. Så kan vi säga. Men som sagt, jag är den lilla havsfrun. Men jag bestämmer inte över allt som händer i Köpenhamn. Men det är jag som är längst ut alltså, på kustbandet och välkomnar skeppen in.
Alltså, de är snurriga de här. De där, alltså. Jag förstår ingenting. Men det är
lilla havsfrun, det är ju den där lilla statyn.
Ja.
Som sitter utanför Köpenhamn, som är liksom bilden av Köpenhamn.
Jag förstår.
Jag är bilden av det, men jag har inte gjort allt i serien.
Nej, men man tror det av all jävla marknadsföring.
Ja, det är de lyckas marknadsföra.
Well done.
Ja, well done. Wayne Seratis.
Ja, oh, han är så lömsk.
På nämnt.
Ja. Jag tycker om Wayne. Han är bajare, så det är därför jag gillar
honom. Ja, nej, men han är jättetrevlig. Men det är han är liksom Mr. Burns i det här.
Jag fattar. Ja. Men du är också aktuell med någon slags ny serie ihop med Felix Herngren, va?
Ja, vi håller på. Vi ska filma en serie som heter Vi i Villa.
Mm.
Som den har jag däremot varit med och skrivit och ska regissera. Det har jag fullt ansvar för.
Mm.
Som vi ska börja filma nu om 4 veckor.
Mm. Jag läste en krönika i GP.
Ja, den har jag läst också.
Ja, av Caroline Heiner heter hon. Och hon säger att Felix Herngren och Henrik Schyffert är för rika för att ständigt fortsätta driva med en klass de inte längre tillhör.
Nej, det är ju helt korrekt. Det har hon helt rätt i. Men den där frågan är intressant. Det är väl samma som det där att Håkan Hellström inte ska få sjunga om när han var 17 och kär länge, för han är 50 och mångmiljonär nu.
Mm.
Så, och då ska han sluta sjunga om det, tycker då några. För han borde sjunga om hur det är liksom att ta Mercedesen till verkstaden och bygga altan på sitt slott och såna grejer.
Mm.
Men han kommer ju sjunga om när han var 17 och kär, för det är ju det han känner till.
Mm.
Och det är väl samma med oss, tänker jag.
Men är det samma sak då? För de låtarna skrev han ju då.
Ja, men han skriver sådana fortfarande.
Han kanske gör det.
Det är väl alltid att det handlar om sådär när vi...
Ja, kanske. Ja. Jag vill bara se vad du tyckte om den.
Ja, men så jag tänker att hon har rätt i sak. Så här att, men det är också en väldigt konstig regel att säga att Van Gogh får inte måla solrosor längre, för nu bor han i stan. Jo, men han är en jävel på att måla solrosor. Är det inte det han ska göra då? Sådär. Så att regeln blir konstig att försöka upprätthålla.
Mm.
Man gräver där man står och det man kan. Sen handlar våran serie inte om det där. Den heter det. Men det är en väldigt fin liten kärlekshistoria om en pappa och hans dotter som försöker få kontakt igen. Det är vad den handlar om.
Och vilka är med?
Jag får absolut inte säga det.
Nähä.
För då sitter det en Wayne Seratis på en annan kanal och har ordning på vilka datum man får säga de där sakerna. Och det är inte idag.
Nej, okej.
Okay. Så är det alltid.
Men ni är med också antar jag, eller?
Nej, vi är inte med.
Nej, okej.
Okay. Mm. Utan ingen av oss är med. Och det är Felix inte med heller. Det är hans bolag bara.
Mm.
Han vet ju inte om att vi gör det här ens. De har ju så mycket produktioner. Mm. Jaha, gör ni det? Ja, vad kul. Så han har ingen aning.
Nej, han får nog det där problemet som du har med Seberrummet varje dag.
Att ja,
det står så här, ja, men Felix Herngren presenterar.
Felix Herngrens nya serie skriver. Och det gör de alltid om det är folk i serien som inte är lika kända som de bakom det. Då lyfter de fram dem bakom.
Deppigt ändå.
Så funkar det.
Ja.
Så Ronny Sandahls nya film, för ingen kommer ihåg vad han som spelar fotbollsspelaren heter.
Nej.
Så lyfter de fram den som de känner till.
Men den ska ju vara otrolig.
Ja, jag hör också att den ska vara jättebra. Och det är den säkert. Men så funkar marknadsföringsmaskineriet.
Mm. Du, jag fick frågan om att bidra med något till en bok om Killinggänget förra året.
Ja, av han Linus Kulin.
Jag fick en mail och han hörde av sig till mig för att jag har intervjuat typ alla er. Och jag hade tyvärr inte tid att med någonting då, för av olika anledningar. Men så de tog massa citat från poddarna istället. Men det blev en väldigt fin bok, hörde jag. Var du med där?
Jag blev inte heller intervjuad av någon anledning. Jo, för jag höll på med den här filmen då, Uje-filmen tror jag.
Mm.
Men jag skummade igenom boken, men framförallt så lyssnade jag på Snedtänkt med Kalle Linds Snedtänkt. Och de har gjort två hela avsnitt baserat på boken om Killinggänget. Och jag tyckte allt som sades där var 100% korrekt. Det var liksom precis som jag minns det. Så att, jag tror att den stämmer väldigt bra med verkligheten, mm, om man är intresserad av sånt där.
Är du det? Är du nostalgisk och gillar att se tillbaka, nej, på gamla klipp? Sådär?
Nej, det gör jag inte.
Nej.
Nej. Men jag kan bli glatt och överraskad ibland. Jo, jag var ju på någon slags fest för två veckor sedan, och då var Felix Hangen och Erik Haag där. Erik Haag går liksom aldrig på fest längre. Det är som att se en sån här albino älg i Humlegården. Det är väldigt ovanligt att han... Men han, då var han ute. Och då började vi prata om en sketch som vi gjorde för massa år sedan, där Felix Herngren klädde ut sig till Olof Palme och gick in i riktiga Big Brother-huset. Och det var Big Brother då som de filmade, som man gjorde på dagen. Så kom varje dag som nya avsnitt liksom i Big Brother. Och då så var det en joker som knackade på, och det var Felix Herngren utklädd till Olof Palme, och ingen i huset visste om det här, att han skulle komma eller någonting. Och det roliga var att de visste heller knappt vem Olof Palme var, vilket gjorde att sketchen halvdog lite för de där tjejer där liksom. Vem? Så här, de är ingen aning. Och så gick Felix runt och så gick han runt och tog fan Olof Palme. Och så höll han på så här: vem fan har ätit upp min yoghurt? Och Olof Palme byggde sig runkkoja i vardagsrummet och såna här grejer. Mm. Olof Palme sitter i bikten och jag tror att jag har legat med Jessica. Jag älskar henne. Och gjordes där. Gjorde Big Brother grej. Och då gick vi in på YouTube och hittade den där gamla sketchen.
Mm.
Och jag tror att det är en av de roligaste grejerna vi någonsin har gjort faktiskt.
Mm.
Så då var vi nostalgiska.
Men jag tänker på just de här tiderna. Ja, men just Killinggänget och alla de här fantastiska projekten ni gjorde. Kan du se tillbaka på det och känna stolthet? Eller kan du mer känna så här: fan vad tråkigt det är att man inte kan göra sån humor idag liksom?
Nej. Alltså nej på båda. För det första tittar jag inte tillbaka på det. För det andra så tänker jag att humor är en färskvara. Det är som mjölk. Den ska gå ut, och när den går ut så får man köpa ett nytt paket. Så funkar det. Jag tror absolut man kan göra sån humor idag. Den var inte så jävla provocerande. Den var mest konstig. Och sen så tänker jag att det är klart att vi gick över gränser då och då om man jämför med idag. Men man får komma ihåg att publiken sätter upp en gräns och säger det här är okej idag. Oavsett vilket år det är, så säger de den här typen av skämt är okej och den här typen av skämt är inte okej. Och då så kommer alla komiker som jobbar i den det året då kommer säga okej, då går vi så nära den här gränsen vi bara kan, men vi försöker låta bli att gå över den. Så det är alltid en eller två som går över med flit för att de liksom vill provocera. Och sådana här Aron Flam-människor. Liksom,
från Malmö helst.
Ja, från Malmö är det alltid någon som så här. Det är alltid någon som gör det. Men de flesta håller sig så nära gränsen man bara kan. Då bevaras det här, som de här skämten som har gjorts på olika minnesbanker och filmer och digitalkort överallt. Och sen 10 år senare då så har publiken flyttat gränsen. Och sagt nu går inte gränsen där, nu går den redan här. Och då visar det sig att de här grejerna man gjorde för 10 år sedan, de är då på andra sidan gränsen.
Mm.
Och då ger de sig på de här komikerna och sa, hur kunde ni skämta om det här då? Och då säger, måste man förklara, jo men det är ni som har flyttat gränsen.
Mm.
Det är inte vi. Vi har alltid legat på rätt sida gränsen. Men om ni flyttar den så blir snävare och snävare. Till slut kommer ju folk bara ramla över på andra sidan.
Det är väl just därför det är så jävla problematiskt när folk får skit för tweets som är skrivna för 15 år sedan.
Exakt så är det. För när den skrevs, då var den där tweeten på rätt sida gränsen. Annars hade den där personen åkt på skit då.
Mm.
Men det gjorde de inte.
Mm.
Utan man åker på skit sen retrospektivt. Så det är hela tiden kontext, kontext, kontext tänker jag.
Mm.
Så om ni håller på att flytta gränsen så är det faktiskt ert problem.
Mm.
vi har inte gjort något fel. Vi har alltid legat på rätt sida gränsen. Sen har ni målat om linjerna på tennisplanen och sagt, nu är det där ute och det där inne. Ja, men ja, när jag slog bollen, då var det där ute. Ja, men nu är det så här. Det går ju inte.
Ja, men jag tänker till och med på det här när du var... Får man säga... Vad säger man? Du vet vad
ursprungsamerikan.
Sånt. Exakt. Ska vi kanske bipa det där då?
Ja, ja men bipa det på riktigt. Ja, ja gör det.
Jag bipar det. Det. Ja. För du sa ju rätt så. Att, men du var ju det i Mello.
Ja.
Hade det funkat idag?
Nej.
Nej.
Men du hade jag inte gjort.
Nej, men jag menar det. Med ett superexempel.
Ja, 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 det är klart jag inte hade gjort det där idag.
Nej.
Det gick ju, det går ju inte.
Nej.
Men... Så du har inte gjort det, du har gjort något annat.
Ja. Nej, men jag menar bara ett bra exempel där som är tydligt.
Ja, liksom. Men det finns, du kan hitta tusen sådana exempel.
Ja.
Alltså Björn Schiffs gjorde liksom med sockerbitar i munnen och var någon slags låtsas kines på tv och såna grejer.
Mm.
Det var liksom folk vred sig av skratt 1984. Det går absolut inte att göra idag. Med all rätt, men Björn Schiffs hade inte gjort det där idag.
Nej.
För han vet om det där.
Mm. Du gjorde en stor intervju i Svenska Dagbladet.
Jaha.
Där det finns ett citat som lyder så här: min förra soloshow var politisk och då blev det ett jävla mycket tjafs och jag orkar inte göra en till. Det var massa SD-troll som skrek, mordhotade och klottrade i min trappuppgång, sa du där.
Ja.
Mm. Först och främst är ju det för jävligt, men min andra tanke är det inte exakt det de vill då? Få dig att hålla käften?
Jo, det är det ju.
Ja. Så de vinner ju om du inte...
Precis, ja, men de vann.
Ja. Fan vad deppigt.
Ja, så kanske det är, men sen kan man också tänka så här: välj dina krig. Jag har ett liv att leva. Och ska jag hålla på och dö på den där kullen så att jag ska tjafsa med olika arbetslösa 30-åriga bo hemma hos mamma gubbar som sitter i en källare i Värnamo? Ska jag viga mitt liv åt det som någon slags galen så här Don Quixote? Då har jag inget annat liv att leva. Då är det det jag får hålla på med. Men så det orkar inte jag med. Utan jag tänkte då att nej, men det där, den, ta den vinsten i.
Mm.
Där lägger jag mig.
Tror du att de perspektiven förändrades hos dig när du fick barn igen?
Ja, absolut. Absolut. Men jag hade nog gjort det. Alltså det var ju ändå. Det här var ju liksom innan jag fick barn igen. Så att, men det finns något. Det var ju bara en evig kamp mot väder och vind liksom.
Mm.
Gick inte att vinna. Jag kan ju gå ut och skrika åt regnet. Sluta regn. Det gör det inte. Och till slut står det bara en galen man och skriker upp i himlen. Liksom. Så tänker man, det där är inget liv att leva. Så jag gick in igen. Mm. Släppte det där. Mm. Vilket var jätteskönt. Jag mår otroligt mycket bättre.
Mm, jag fattar det. Det känns som ett ganska krävande krig.
Ja, jag fattar inte. Men ingen orkar riktigt, tror jag. Det finns några... Jag har ju träffat några så här proffspolitiker i mina dagar. Och de är ju lite tokiga i huvudet allihopa. För de tycker det är härligt att debattera och sådär. Men vad fan, hur orkar ni? Alltså de får ju så mycket hat och hot och liksom såhär, det tar inte slut och de har liksom säpovakter i trappen när man går hem till dem och sådana grejer.
Mm.
Fan, kan du leva så här liksom? Ja, men jag tycker det är härligt, det är viktigt att ha en öppen diskussion och sådär sitter de och säger. Men då tänker jag, de är lite tokiga i huvudet alltså.
Mm.
Jag klarar inte det där.
För när vi nu är inne på att skriva humor och material. Och vi pratar lite om det här med att men gränserna förändras med tiden. Och det, ja, och det är någonting bra.
Ja, det tycker jag.
Ja, men absolut. Men...
Jag bara säga att ett Ricky Gervais-citat som jag tycker är så jävla vettigt när folk pratar om det här. Om det här cancel culture-grejen och säger det är idiotiskt att man måste cancela vissa grejer. Så här. Och han sa så här, det är ett väldigt bra system egentligen. När folk frågar så här, får man skämta om allt? Du får skämta om precis allt. Det som händer när du skämtar om allt är att några personer kommer tycka att det är för grovt. Och så kommer de säga det. Om du ändå tycker att det är värt att ta den konflikten så kan du fortsätta skämta om allt. Om du inte tycker det är värt det, då kan du sluta skämta om det och välja någonting annat. Så är systemet upplagt.
Mm.
Det är ett ganska vettigt system. Är det tillräckligt många som skriker nej så kommer de flesta lägga av med det. Och då kanske det var fel att göra det. Liksom. Det får du avgöra själv. Men i grunden har vi ett ganska fungerande system, det här.
Jag håller med till viss del, men jag tycker ändå att just i proportion till vad som sägs så kan ju ibland konsekvenserna bli lite väl stora just med alltså Instagram och alltså hur det bara öses på.
Ja, men det är väl också så här, ofta så är det ju ett storm i ett vattenglas. Så när Tobbe Ek då lyfter upp den här Instagram-fighten, vad det nu är den här veckan som folk tjafsar om. Så börjar man gräva i det där, så visar det sig att det är 15 kommentarer från några djurrättsaktivister som har sagt att du ska hålla käften till någon tv-kock eller vad det nu än är. Tänker man, det här, det är ju ingenting det här. Så jag brukar också tänka det ofta när man får så här frågor om det där, att du fick liksom, du har fått liksom jättemycket hot på Instagram, och så går man och läser, så tänker jag så här, det är 30 stycken sådana hot fick jag på det där inlägget, vad det nu var. Så börjar jag tänka, 30 personer som demonstrerar, och man ställer dem på torg, och så sätter man det torget i Katrineholm så här, och där står det 30 personer och skriker Henrik Schyffert ska dö, han är dum i huvudet, så här. Då är det inte så många. Men om man tar de lilla och sen gör Aftonbladet en grej på det, vilket gör att Samnytt och Avpixlat gör en grej på det, vilket gör så här, helt plötsligt känns det som att det är en jättegrej och att det är en jättekonflikt, men det är ju inte det.
Nej.
Så tänker jag att med det där Ricky Gervais-citatet är att om du verkligen bryr dig om de här som blir arga, så får du välja själv då. Är det värt att ta de här 30 eller inte?
Mm. Men tycker du att det är svårt, alltså ibland när det är sån här, ja, men ett exempel då. Vi tar det här Anton Magnusson-grejen. När han,
Mr. Cool-grejen.
Exakt.
Mycket bra exempel.
Ja, berätta din take på det.
Ja, men min take på det, alltså, jag har ingen take på det. Men jag bara tyckte att det var en typisk sån där, när allt bara blåste åt ett håll och alla skulle bara så här, folk kammade internet efter någon som hade sagt någonting dumt eller elakt, eller de så här googlade på olika ord för att se om någon hade sagt det i något olika sammanhang.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Vi sprang dem på en liten okänd komiker i Malmö som heter Anton Magnusson, som har varit med i Farbror Frej
cool.
Larsson och Mr. Cool.
Mr. Cool.
Ja, jag har släppt någon liten obskyr sån där låt på någon SoundCloud för 15 år sedan så här. Och så bara drog de fram det och så stormade alla mot det här liksom. Utan att fatta vad skämtet ens gick ut på och vad de så vet. Det blev ju helt banana så här. Och till slut så handlade det ju inte om det där, vad han hade sagt eller vad skämtet, det handlade inte alls om det. Till slut blev det ju en metadiskussion om det här cancelkulturen och men så i efterhand så är det väl ingen som tyckte att han gjorde fel idag. Mm. Utan i efterhand så tycker väl alla bara att nu får vi ta och kamma oss lite med det här, va. Mm. Jag tänkte att det är eftersmaken av det där i varje fall.
Men han fick ju en massa gig inställda och allt sånt där.
Ja, ja.
Och det känns ju helt bizarrt med tanke på, ja men som du säger, det är ju en större fråga. Det är inte riktigt hans som har gjort
Nej,
det här.
Nej, men tid är en väldigt bra grej att stoppa in i ekvationerna tycker jag. Varje gång det dyker upp en sån här stor veckans stora drabbning mellan Cissi Wallin och någon annan, någon gubbe som har sagt något eller vad det nu är så här. Så tänker jag alltid så här, men vi tittar på det här om ett halvår då.
Mm.
Får vi se vem som vann.
Mm.
Så, och då brukar det alltid liksom, det brukar vara de vettiga som vinner i slutändan.
Men om vi ska dröja kvar vid det här dassigaste, dammigaste frågan av dem alla, får man skämta om allt?
Ja.
Jag har gjort en liten lek här.
Ja.
Som heter Får man skämta om? Och sen har jag 5 stycken punkter, så får du säga ja eller nej.
Ja, men
det blir svårt, eller hur?
Nej, men det kan absolut göra, men det finns bara en enda stor jättefråga i det här, vilket är hur?
Ja.
Och det är det enda som folk inte pratar om, för är det tillräckligt roligt och tillräckligt smart och tillräckligt välformulerat, så finns det ingenting som man inte får skämta om. Men ju krångligare grejer det är, desto svårare är det att få till det så här smart och så att alla skrattar och tycker att det är roligt. Men det går. Om du bara vill lägga liksom 2 veckors tid på att hitta på det perfekta skämtet om det ämnet du nu kommer välja.
Du kanske har till och med någon slags rutin om just det här. Vi får se.
Ja, om de här ämnena.
Ja.
Okej, okay. Ja, men prova då.
Får man skämta om psykisk ohälsa?
Ja, det är väl ett jättevitt begrepp. Det är väl klart man kan göra det. Sen är det också så här, en jätteviktig grej i det här är avsändaren. Ja, men du har ju haft missbruksproblem till exempel. Så du kan ju ställa dig upp och skämta hur mycket du vill om beroendefrågor och alkisgrejer eller vad det nu är.
Tolkningsföreträde.
Ja, du har ju ett extremt... Så man kan ju säga så som svar ja på alla frågorna. Är du rätt avsändare så kan du absolut göra det.
Mm.
Men däremot att gå ut och säga ha ha ha, hen har ADHD. Du vet... och peka på den. Det kan man ju inte göra. För det första är det inget roligt. För det finns inget skämt i det.
Ja, det var ett torrt skämt. Det var det.
Ja, men det är också lite kul. Ha ha ha. Hämnar ADHD. Det är så dumt så att det kan bli roligt. Vi skrattar ju nu.
Till exempel. Ja, sant.
Så det finns ju något i det som är roligt också. Men ja, det är klart man kan göra det.
Folk i rullstol.
Ja, det är samma sak där. Det finns väl alla de där Jesper Odelberg och de där som har dragit 400 rullstolsskämt. Så att det går ju också såklart att göra.
Det blir mörkare här dock, kan jag säga.
Ja.
Sexuella övergrepp.
Ja, det är ju Mr. Cool-grejen. Där han då drev med den pedofili-grejen. Det är ju roligt om Pippis pappa blir liksom... sexuellt utnyttjad av några andra sjörövare i den där fängelsehålan på Kurrekurreduttön. Nu skrattar du.
Ja.
Men förstår du? Det beror väl på hur man vinklar det.
Ja, jag håller med.
Så att det första man tänker på är ju liksom en som inte kan försvara sig mot en större...
Mm.
Så här, då blir det svårt. Men om man börjar vrida och vända på vem och när och var och hur och så lägger man till en sån här... att det är en fantasifigur och en larvig barnbok så här, så blir det plötsligt liksom lite roligt även om själva ämnet är grovt.
Mm. Ja, men jag tycker ändå att du utvecklade det bra. Allt handlar om sammanhanget och allt handlar om mottagaren.
Ja, kontext, avsändare
och hur man gör det.
Och hur.
Ja.
Och är det liksom... Jag brukar tänka på det när folk... Det var ju så himla mycket tjafs. Att skådespelare får inte göra reklam. Så här. Det var fult att göra reklam förr i tiden. Och räknades som väldigt fult. Och folk fick ju sparken på teatrar för att de hade varit med i reklamsammanhang och såna grejer. Liksom. Det fick man inte göra. Och så där. Det verkar helt chockerande idag när vi har en ekonomi som är baserad på att alla gör samarbeten och reklam hela tiden. Sen började de göra bra reklam. Alltså när Lasse Åberg var med och gjorde så här, de här Estrella-filmerna var det här på 80-talet. Så här. Eller Roy Andersson gjorde reklamfilmer så här. Då förlät man det helt plötsligt. Och det var för att det var så bra gjort. Alltså huret. Och då så ändrade de åsikt liksom. För att huret var så jävla bra.
Hur känner du personligen inför reklam?
Nej, men jag har alltid tänkt så att det är inget i min primära grej. Men jag har gjort reklam. Jag har gjort reklam för Norrlands guld. Jag har gjort för något cashkort. Jag har gjort jättemycket radioreklam jag gjort, som jag har skrivit och hittat på. Så jag har inget emot att göra reklam. Men igen så här, det ska vara roligt. Det ska vara en grej som man kan typ lite stå för. Sen ska det väl vara jättebra betalt, tänker jag också.
Men det är det väl oftast?
Ja, men jag tänker att det är väl liksom de kriterierna. Men är det så jag ser ingen fel i det alls.
Vi går vidare.
Ja.
Vi ska till något som heter associationsleken nu. Det går ut på att jag säger ett namn eller ord eller någonting från ditt liv, din karriär.
Tycker du att det känns mer närvarande den här gången?
Ja, jag tycker det ändå.
Ja, bra.
Jag tycker det. Jag är nöjd hittills.
Mm,
bra jobbat.
Du säger till annars.
Ja, men det kommer bli tuffare. Jag lovar det, fortfarande. Jag mjukar bara upp det i en timme, sen drar jag in dödsstöten i slutet.
Jag är jätterädd.
Säkert. Associationsleken med Henrik Sjöfert börjar. Första ordet är offentligheten.
Åh, vad tråkigt. Gud, så tråkigt. Tråkigt. Det är de första orden som dyker upp i huvudet. Ordet i sig pekar någonstans åt att det är någonting man söker. Men jag skulle hävda att det är en biprodukt av att vara bra på någonting eller dålig på någonting. Alltså, du kan vara en sån offentlighet också, så här, Clark Olofsson offentligheten liksom. Men det är en biprodukt av att man har gjort något som sticker ut och som folk reagerar på.
Whale.
Det var kul de 16 månader det varade. Ja, det är vad jag har.
Mm. Alkohol.
Det här första vinglaset på fredagen när man kommer hem och ska lägga upp kalvlevern och börja skära liksom vitlöksklyftor. Det är helt fantastiskt. Och sen det andra vinglaset när man väl får sätta sig ner och äta och så, det är ganska bra. Resten kan man skita i, har jag lärt mig.
Mm.
Sen det där tredje vinglaset och sen den där kaka på fotgrejen och liksom så, och sen börja prata och göra gin och tonic och sen gå ut och få, det ger ingenting. Men den där första, oj oj oj.
Mm.
Där bor Gud.
Men är du bra på att sluta? Där
ja, 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 det är jag. Jag har blivit mycket, mycket bättre på det där.
Ja.
Och att man tänker att de där vill jag inte bli av med, de där två första.
Nej.
Resten kan jag skita i.
Mm. Men har det varit perioder i livet där du har känt så här, fan, nu är det för mycket?
Ja, ja, så har det ju varit. Speciellt när det är såna här turnéer och sånt där. För när man är på turné så kommer man till en stad. Och för dem som har bokat den här teaterföreställningen eller konserten eller vad man nu ska uppföra i den här staden, så de har ju väntat i ett halvår, så här, snart kommer de. Så de har ju bullat upp med riders och här och sånt, och sen ska vi gå ut och det är restaurang och så. Och så. Men det de glömmer bort är att i tisdags var det så, i onsdags var det så, i torsdags var det så, i kväll är det så, imorgon är det så, och på söndag är det dubbla sådana. Så att, och de blir väldigt besvikna när man inte kliver på.
Mm.
Så då har det varit stökigt.
Och då har du ändå inte knullat i TV.
Nej, precis.
Nej, den här besvikelsen.
Precis.
Jag fick känna på den efter, ja. Efter Tylösand, kan jag säga.
Ja. Nej, det har jag inte gjort. Palme hade ju gjort det då. Du och Palme hade ju knullat i TV också i Big Brother. Det är du och Palme då. Det är inte fy skam.
Ja, det är en fin klubb.
Ja.
Ett nobelt sällskap.
Ja, det är det. Ja,
verkligen.
Ja.
Nästa då. Nor.
Livets salt. En fyr i en dimmig fjärd.
Vilken poet du är.
Ja, nej, värdelös. Nej, men jag är tokig henne. Hon är jätterolig och hon tänker väldigt kul. Och så är hon världens bästa morsa. Hon är helt fantastiskt duktig på åt vår bebis. Och sen har hon en jävla ordning i köket. Och det ska man inte underskatta. Grejerna ligger på plats och det finns wasabi-pasta om du vill ha det.
Perfekt.
Se om till att det finns.
Åldrande.
Jag hade en extrem 50-årskris. Det var ju vidrigt alltså. Jag fyllde 50. Jag har aldrig haft någon sån här 30-40, men 50 var fan. Det kom som en bang bang Maxwell silver hammer came down upon your head, sa det. Så då var det väldigt, väldigt jobbigt. Det här är ju någonting som jag och Fredrik Lindström har pratat om, att om man väljer en ungdomlig stil när man är ung så fungerar det väldigt bra medan man är ung. Men sen när man blir äldre så blir den stilen väldigt svår att vända. Medan Fredrik då, som valde en gubbig stil, som från 13 års ålder försökte ragga på sig i Eskilstuna genom att kunna hela kungalängan och prata om Erik av Pommerns inflytande över Kalmarunionen och sånt där.
Fan vad sexigt.
Ja, det var det tufft för honom. Men sen, när han 40 och framåt, då är det clean sailing för honom.
Han vann.
Han vann.
Ja.
Så han liksom...
Förlåt. Det är okej.
Nej, men från 40 och framåt så har det ju bara varit liksom fullt ställ Inge Lell. Herman Lindqvist på en björnfäll för honom. Så det där är ju då dyrt för mig som har valt den här, som valde den här unga balla stylen. Det var en kraftig U-sväng där vid 50 som man fick göra. Mm. Jag slängde alla t-shirts med tryck. insåg att jag kan inte gå omkring liksom... alltså hitta någon slags värdighet hur man klär sig och för sig liksom. Det var krångligt. Mm. Nu känner jag mig lite tryggare i det.
Bra. Hassan?
Ja, det var ett roligt radioprogram vi gjorde. Mm. Jag har inte mer än så. Det är roligt att tänka så här. Vilka människor vi valde för att ha med i det.
Ja, men hur gick den utgallringsprocessen?
Ja, men den var ren så här. Jag känner en kille som. Mm. Så det var utmaning. Alltså den där är rolig så här. Men tittar man efterhand så här. Att det var jag och Christian Lok och Fredrik Lindström och Erik Hag och Felix Herngren. Och att alla liksom, alla har fortsatt. Och sen kan man ju tycka vad man vill om vi är roliga eller inte. Men vi har ändå fortsatt att leverera. Så, här. Så det måste man ändå säga. Det var samma som Killingen. Aftonbladet hade en sån här bild. Så här, här är höstens serier. Så hade de varit tre stora bilder på höstens serie. Då var den här Gerson med Reborg. Och så var det Zebrarummet med en bild på mig. Och sen är det den här Faller snö va, med Robert Gustafsson.
Just det.
Så det var vi tre. Mm. Så det egentligen var det hela Killinggänget. Fast ingen är rolig i någon överhuvudtaget. Det är bara så sura gubbar som är en tv-serie.
Ja, men det är väl också något att ni åldras.
Ja, men jag tänker bara att det är roligt att tänka att vilken jävla urvalsprocess vi gjorde ändå 93. Mm. Att det är ändå folk som har liksom, de hade något. Mm. Så kan jag tänka.
Och att ni faktiskt har lyckats men bredda er och att ni kan göra liksom, att ni inte fastnade i humorfacket. Att nu ni gör andra grejer och det, med den äran liksom.
Ja, det är ändå fint. Också att det är för jobbigt att göra humor. Man blir lat.
Ja, det är väl det.
Alltså, göra skämt är ju 10 gånger jobbigare än att skriva en dramaserie. Mm. Johan Glans sa ju att drama, det kan ju en apa göra. Det är ju bara att inte vara rolig. Det är så jävla bra sagt.
Ja, säg det till någon riktigt tung dramagubbe.
Ja, men be den dramagubben då säga att skriva ett skämt.
Ja, sant.
Så får du se om han inte kommer tillbaka och säger att...
Jag ser ett mötet framför mig.
Ja,
du mot dramagubben.
Ja, egentligen, jag är ju tyvärr också dramagubben nu för tiden.
Men ja, exakt. Så att du kan battla dig själv.
Ja, jag kan battla mig själv. Det är en inre konflikt.
Mötet. Ja. Henrik Schyffert med sig själv.
VS Henrik Schyffert.
Schizofreni. Men vi ska inte dröja vid det. Men kan du välja ut någon favorit, Hassan? Finns det någon som sticker ut, tycker du? Vilken var bäst?
Ja, men jag är ett fan av Pontus Janaya för han gjorde så jävla larviga såna här. Han gjorde de här Do the Choka Choka. Han ringde till något hotell, någon stackars receptionist i Egypten och skulle boka rum och bara prata låtsas engelska i 11 minuter med dem. Och extremt roliga tycker jag för att de är bara så här super, super, super barnsliga. De har ingen vilja åt något håll förutom bara... Det är liksom enda viljan de har. Mm. Jag tycker att om jag hör ju aldrig de där ängar, men om liksom, de där blir man ändå väldigt glad av, tänker jag.
Mm. Johan Reborg.
Ja, åh vad härligt. Han är en av mina bästa kompisar. Vi käkade lunch igår. Jag är tokig, Johan. Vi har väldigt kul ihop och vi tänker lika. Vi har också liknande så arbetsmoral och kan alltså vad man ska göra för typ av grejer och hur man ska göra och sådär. Vi är också ganska bra gemensamt inställda barometrar på när det är bra och när det är dåligt så här. Att vi tycker ganska lika i det. Jag, Johan Reborg, Per Andersson och en kille som heter Jonas har en chatttråd som har pågått i 4 års tid som bara plingar varje dag. Som är liksom bara någon har sett något, någon har sagt något, någon har tänkt något så här. Som bara ding, ding, ding. Som jag alltid blir glad av när den lyser.
Fint.
Ja,
men alltså 3 riktigt stora komiker och en vanlig.
Ja, han är i branschen också, men han är inte framför branschen.
Nej.
Men ja, men den är väldigt rolig. Jag är tokig i Johan Reborg.
Mm. MTV.
Ja. Jag pratade om MTV i somras för de fyllde jämnt va? Fyllde 40 i somras tror jag. Då blev jag plötsligt uppringd av olika såna här kulturmänniskor i P1 som ville prata om det där. Vad ska jag säga om det?
Nej, men vilka känslor det växer dig när du tänker på MTV-tiden?
Nej, men det var ju utan dem alltså inget jag liksom. Där lärde jag mig the ropes om hur det funkar liksom. Jag var ju så här 18 år och fick åka dit och börja jobba och slängdes in i ett stort amerikanskt tv-bolag. Jag hade ingen aning om hur jag skulle göra. Så det var väldigt lärorikt och väldigt kreativt och roligt. Och en bra idé vann alltid. Även om den kom från mig som var längst ner i hierarkin eller den som var chef. Så här. Så har man något som de tyckte var bra så vann den alltid. Så här. Så det var väldigt lärorikt och kul.
Mm. Jonas Inde.
Ja, Jonas gamle vän. Jonas och jag har haft våra...
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Duster genom åren. Han är en extremt duktig manusförfattare och väldigt rolig person som jag inte har kontakt med längre. Han verkar kämpa med sitt och jag säger Godspeed. Mm. Vaya con Dios. Hoppas det löser sig med allt.
Mm. Din vikt.
Ja, herregud. Det är samma sak där.
Viktpendlar eller?
Ja, viktpendlar sin i helvete. Det ligger på, jag ligger 93,8 ligger uppe på nu. Det är, vad är det? Det är P2 va? Nej, 96 är det. Det har så här Radio Islam med på. Risken är att man hamnar så här lugna favoriter, 104,7. Så här. Dit vill man inte.
Nej, nej, nej.
Det är en evig kamp. Jag tycker om att äta gott och sitta still. Och sen så får jag sån här ryck när jag gör liksom, tränar 6 gånger i veckan och blir helt tokig under ett halvår. Och sen så släpper jag det.
Fan, jag kan ändå se mig framför mig att du kommer göra 16 weeks of hell.
Ja, jag har nog funderat på det. Men jag skulle aldrig göra det.
I tv?
Och om jag skulle göra det skulle jag aldrig berätta för någon att jag gjorde det.
Nej.
Men, nej, men så där håller jag på.
Nu kommer du få ett fett bud från dem kan man ju säga.
Ja, men de har ju, tror du inte att de har ringt då?
Jo, det är klart de har.
Det är klart de har. Men,
de får lassa upp miljonerna.
Nej, nej, aldrig i livet att jag gör det.
Du får 50 miljoner.
Nej, 50, ja, jag kommer, okej då. Ja, men det var
gränsen.
Ja, men det där är att jag har en liten skylt hemma som jag har satt på kroken hemma vid tvättmaskinen. Sitter en liten skylt som jag har gjort själv. Så jag såg ett citat, men jag gjorde en liten skylt som står där, det står så här: "When you get home from the gym, pack your kit bag straight away because it doesn't stop. It never stops. Mm. It does never stop." Står det. Mm. Den hänger där.
Mm. Mm. Nästa ord är också ett namn. Robert Gustafsson.
Robert och jag sprang, jag har inte träffat Robert på skitlänge. På säkert så här 2-3 år. Och sen så i somras så jag gjorde en show med Ola Salo på Rondo i Göteborg för 2 år sedan. Där jag skrev manus till honom. Så Ola och jag blev kompisar, vilket var jättekul. Han då i somras åkte runt och gjorde någon miniversion av en konsert som han gjorde liksom för 120 personer i så här coronatider. Och så var han i Kalmar. Och då ringde han och frågade om jag ville komma dit. Så gjorde jag det, för jag bor på Öland så jag åkte ner till Kalmar och gjorde det. Och då så satt Robert vid ett av borden där. Och jag har inte sett han på jättelänge och hans fru Lotta var där. Och då sa han, ni kan sitta med Robert. Och då var hej är du här och hej hej. Och så kom det någon fotograf från lokaltidningen då, vad är det? Barometern är det säkert då. Kom dit och hade ett extremt långt objektiv till sin lins. Så det var nästan 1,5 meter långt objektiv som han bar runt på. Och sen hade han 2 kameror till med lika långa objektiv. Och han hade ingen så här känsla för rummets gränser, den här fotografen. Så när Ola står på den här lilla jätteliten scen på en bakgård, så här 120 personer sitter vid bord, så gick den här fotografen runt och tog bilder på honom och gick väldigt nära honom med den här stora. Och då började Robert och jag skratta. Och så började vi skämta om den där fotografen. Att det var så jävla roligt att han liksom ändå tar mer plats än Ola. Ola Salo, han kan ta ett rum utan problem. Men han hade svårt att battla med den här barometern.
Han mötte sin överman.
Ja. När folk bara satt och tittade på den här jävla fotografen som inte slutade heller.
Little did he know när han skulle gigga där att han skulle möta sin överman.
Precis. Och det där, så började vi skratta åt det där. Och så tänkte jag så här, det är det här vi gör, jag och Robert. Mm. Det var ju det här det var. Mm. När vi satt så här. Och, det var ju det var. Så det klickade in så här. Att vi bara satt och skrattade så här. Det var väldigt kul. Sen så sa Ola pratade någonting om så här, tack för ikväll och sådär. Och så sa han så här att han hade också sett en reunion här ikväll som han inte har sett på för många, som han aldrig trodde han skulle få se. Och så sa han våra namn så här. Så han tvingade oss att ställa oss upp, vilket alltid är så här vingligt att göra. Men vi ställde oss upp och vi fick en sån jätteapplåd så här. Och då liksom tittade vi lite så här i ögonrån på varandra. Det var liksom ett litet moment där med Robert. Det var väldigt mysigt.
Fint.
Ja, det var fint. Ja. Och sen var det, tack och hej. Ja, hej då. Och så bara stack alla i sina stora bilar och försvann. Ja. Så var det borta.
Men hur är han alltså privat? Det känns som att han är väldigt stor skillnad på den offentliga och den privata.
Nej, det tycker inte jag. Jag tycker han, när man ser honom prata och så här och intervjuar så tänker jag att ja, men nej, det är nog ganska sant. Eller? Han är väl nog sådär. Ja. Han är ju en, alltså om man pratar så här, vad du behöver kunna för verktyg för att vara humorist, att du måste kunna liksom, det är bra om du kan härma, du kan sjunga, du kan liksom ha timing, du kan liksom hitta en karaktär genom att titta på en person och tänka ah, han gör det med häl, hitta de här små nyanserna och det, så här. Där är han fan, han är Mozart. Mm. Han har absolut gehör. Alltså Robert började härma den här fotografen bara hur han tittade över objektivet och sen gick tillbaka till kameran igen. Mm. Hur han gjorde det så här. Han gjorde det på en sekund. Och det var på pricken som jag började skratta direkt. Så här. För det där, han är Mozart. Var det där?
Du, nu blir det snabbfrågor.
Japp.
Är du med?
Japp.
Paradrätt.
Jag har en vildsvinsgryta. Mm. Som inte går av för hacker. Mm. Den tar 6 timmar att göra. En skitenkel att göra. Man måste bara hacka väldigt mycket grejer.
Mm. Vad missbrukar du?
YouTube.
Mm. Vilken egenskap hos dig själv föraktar du mest?
Min självmedvetenhet.
Ångesttrigger.
Småprat med folk jag knappt känner.
Det blir nog en del av.
Herregud,
usch,
det är min sämsta gren.
Vad har du orimligt gott självförtroende inom? Alltså, vad går du runt och tror att du är bra på men inte är så bra på egentligen?
Jaha. Nej, men att jag är musikalisk är en sån som jag går.
Men det tror jag också. Så ja, vad fan?
Jag har lyckats lura alla.
Ja, vad härligt. När grät du senast?
Jag grät igår.
Mm, vad hände?
Det är lite privat, men vi hade dagisinskolning och det var ett moment där som var väldigt, väldigt fint. Mm. Då börjar jag.
Vad lägger du mest pengar på?
Det vet jag faktiskt. För jag försökte räkna ut det. För jag har tjänat så lite pengar i år. Så jag försökte räkna ut vad jag gör av med. Och det är den jävla bilen. Mm. Alltså det är bara p-böter och försäkringar och garage. Jag lägger alldeles mycket pengar på den här bilen.
Mm. Vad tror andra människor tänker på när de tänker på dig? Och då menar jag både som offentlig person och dina privata kompisar.
Det är ju två helt olika saker.
Exakt, för det är två frågor igen.
Smart du är. Eller trycker ihop dem.
Ja.
Vi ska filma en serie här nu då. Och då finns det fotograf där som heter Frida Wendel som också fotade den här Spring Uje-filmen gjorde. Hon är en av Sveriges bästa filmfotografer.
Ja, väldigt, väldigt, väldigt fin film.
Ja, och hon är väldigt, väldigt duktig. Och jag fick något konstigt mejl med någon som var arg på mig. Som var så jävla argt formulerat. När jag fick det så satt jag i ett möte och jag bara läste upp starten på det för henne. Och då sa hon så här, du anar inte hur mycket jag får sitta och ta dig i försvar. när folk säger att jag ska jobba med Henrik Schyffert och de bara har massa åsikter om dig och de har aldrig träffat dig. De har ingen aning om hur snäll och fin du egentligen är, sa hon. Och så sa jag, tack Frida, vad gullig du är.
Men det där, när hon säger så där, då bockar hon ju ändå in någonting. Det är ungefär som att säga så här, ja men alla har ju så svårt för dig, men jag tycker du är jättebra.
Ja.
Är inte det både och?
Ja, men henne känner jag ju väldigt väl, ja. Så jag tänker att hon vet vad hon snackar om. Ja. Men jag brottas ju med det, alltså mina synder från förr och på nätet och grejer jag har suttit och sagt och skrikit i parlamentet för jag tyckte att det var roligt, så har det tolkats som liksom argt och axel. Det får jag liksom äta upp ju. Så det är vad folk, många tycker om, tänker om mig.
Mm.
Så det är väl ett, ja, men det är väl mitt ok att bära.
Mm. Så du tror att dina kompisar tycker att du är som den här tjejen då?
Så Frida, ja.
Ja.
Och mina kompisar älskar mig.
Ja, den offentliga bilden är att du har...
Ja, jag är en större jävel.
Ja, kanske. Jag vet inte. Men kanske finns någon sanning i det. Jag vet inte.
Jo, det gör det säkert.
Det gör det säkert. Sista är, vad kommer du aldrig förstå dig på att andra människor tycker om?
Te.
Bra svar då. Och snabbt.
Det är något med tedrickare.
Det är ju helt meningslöst.
Ja, men det är någonting... När du sitter på ett stort möte och så säger jag ska hämta kaffe, någon som vill ha. Och så är det någon jävel som säger, finns det te?
Mm.
Och då handlar hela rummet om den här personen och dess liksom önskan att få vara ännu mer i centrum. Så tänker jag att det är. Nu bor du i Sverige och nu sitter du på ett möte och då dricker man kaffe. Så kan du gå hem och hålla på med ditt krångliga te sen. Men det är något med tedrickare.
Mm.
Det är en liksom en inblick i psyksjuket.
Det är också lite svansföring.
Ja, det är jättemycket svansföring.
Mm.
Jättemycket svansföring.
Mm.
Men när de säger te så säger de också så här, jag är lite psyksjuk och lite speciell, säger de.
Avslutningsvis så ska vi damma av 4 stycken lyssnarmail. Nummer 1. Hur har det varit att gå tillbaka till småbarnslivet så här nästan 20 år efter förra vändan? Ja. Är det roligare, jobbigare och vad är de största skillnaderna?
Jag vill för det första inte jämföra mina barn med varandra. För det låter helt sinnessjukt att hålla på med det. Så alla barn är olika för de är olika människor och har olika behov och olika möjligheter.
Mm.
Så det är väldigt, väldigt viktigt att säga.
Mm.
Men jag själv då kan säga att det har varit väldigt, väldigt roligt att göra det. För det jobbigaste med att få barn... Ja, du är småbarnsfarsa precis va?
2 stycken små flickor.
Ja, du har 2 nu. Ja.
En som är 4 och en som är 1.
Roligt.
Mm.
Det är det här, när du fick ditt första barn, att den här oron man har hela tiden, gör jag rätt och gör jag fel och så här. Det är ju jättekonstigt att man är på BB och så får man bara åka hem med den där och man har inget körkort överhuvudtaget. De bara litar på att du kommer kunna hålla den här jäveln i liv. Alltså.
Mm.
Det är väldigt läskigt. Andra gången är det lite enklare. Mm. Ja, men så här gjorde man ju. Ja, och så tredje gången är det ännu enklare. Så här. Så är det ju förstås. Mm. Vilket gör också när det är enklare så är det lite roligare. Man hakar inte upp sig på smågrejerna och man kan lägga mer kraft på de roliga sakerna.
Mm. Det här med att ni har valt att täcka pojkens ansikte i sociala medier.
Mm.
Var det ett ömsesidigt beslut eller var det Nor?
Nej, men det har att göra med, jag tänker inte säga vems beslut det var. Det har ingen med att göra. Men det har att göra med att folk skriver såna fruktansvärt taskiga saker ibland om mig, vilket jag tar. Men när de bara blandar in ungarna i det där, då tappar jag det.
Mm.
Och ger man då dem den möjligheten att kommentera hur ens barn ser ut eller är eller gör, så kommer någon att utnyttja det för att säga någonting taskigt. Och då kommer jag att tappa det.
Mm.
Så då tänker jag att då visar vi inte det, så har vi ett problem mindre.
Här kom den. Här kom nerven.
Ja, där var det nerv.
Ja, faktiskt.
Ja, men för den där jag förstår att det verkar drygt så här. Men ni som tycker det har inte heller haft folk i trappen som har skrivit upp era barns personnummer på väggen bredvid en hänggubbe.
Mm.
För när man får sånt, då tänker man så här, ja, jag tycker att vi är töntiga på Instagram då. Det skiter jag i. Mm. Men det är inte värt det.
Så det har inte att göra med integritet sånt där?
Nej.
Nej.
Det har ju också att man, i grunden tycker jag också att det är rätt det här med att de ska få välja själva när de, det är inte mitt jobb att hänga ut mina ungar så här. Men framförallt har det att göra med att det är en jävla djungel där ute och jag tänker inte ge dem slagträn gratis.
Mm. Bra svar. Fan, där Henrik, det händer någonting. Ja, vad härligt.
Ja.
Okej, nästa lyssnarmail. Nu tror jag att det kan bli lite jobbigt. Det är det här vi har väntat på. Är det dags nu?
Ja, kör då.
Hej Henrik, för lite mer än ett år sedan så läckte det ut en video på dig när du var berusad och står och skriker kumbaya på ett bord. Vad var storyn bakom det klippet och hur reagerade du när den blev viral?
Det där var en slutfest som vi hade haft på en lång, lång inspelning som var jätterolig. Vi hade varit ute och rullat hatt hela dagen. Blev pruttfulla allihopa. Och då så jag, de sa att jag skulle göra den där indianen. Den där umbaya, den där
ajaja, indian sa vi inte, eller hur?
Nej, ursprungsamerikanen.
Just det, beep igen.
Och då höll jag på med det med något band där och höll på att larva mig med det. Och sen så gick jag upp på något bord och gjorde den, skulle göra det där. Och så var det någon som filmade det. Och sen var det någon sån där rasistgubbe som tyckte att det var ett sätt att kunna slå på mig genom att lägga upp den. Så det var det som hände.
Var det jobbigt när den blev så viral?
Ja, det var ju jobbigt för att det var den där rasistgubben som lagt upp det. Så då kom rasistgubbens alla följare.
Svansen.
Och den var ju jobbig. Men jag tänker så här, den som inte har ett fylleklipp på sig själv någonstans i någons telefon, den har inte levt. Det har alla.
Mm.
Så att det jobbiga var bara att den kom ur det hålet liksom. Så då var det liksom stressigt för att de så jävla elaka när de höll på med det.
Mm. Och med tanke på promillen du förmodligen hade då så kunde du sagt värre saker.
Ja. Mm. Det var en jättekul kväll.
Då så. Ja. Var det här du misstänkte att det skulle komma när jag sa att det var en jobbig fråga?
Nej.
Nej?
Nej.
Det var inte så jobbig.
Nej. Alltså jag är ingen som har frågat om det innan och jag tänker inte att det är inget krångligt det där.
Vad bra.
Alla gör så där ibland.
Ja, vad skönt.
Men det jobbiga var att den blev liksom användes i något slags igen i ett slagträ från det hållet liksom. Och så tänker man så här, ger man dem det där då smäller det till. De slår direkt.
Vad skönt, hörru. Vi är i mål.
Ja, bra.
Ja.
Bra, bra.
Hur känns det?
Jo, men det var bra.
Ja, vad härligt. Jag är nöjd.
Ja, det hoppas jag nu. För nu kommer jag inte komma tillbaka igen. Nu får det räcka det här.
Vi får väl se om några år.
Ja, vi får se.
Ja, jag är verkligen supertacksam att du kom tillbaka.
Det var lilla.
Ja, vad härligt. Hur ska vi gå ut? Ska vi bara säga tack och hej?
Du kan spela Circle of Life med Elton John.
Ja, men exakt. För din son jobbar ju på kaféet.
Precis.
Du, exakt.
Ja, så det kan du göra.
Circle of Life blir det. Tack, Henrik Schiffert.
Tack så mycket.
Hej då! Hej.